En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Varmt, varmt välkommen till Landskrona Boys-podden. Mitt namn är Erik Persson. Tanken var att jag skulle ha presenterat Boys-ordförande Anders Ekblad här nu. Vi hade bestämt tid för en lång matig intervju-podd. Men det blev tyvärr uppskjutet, så jag får nöja mig med min kära kollega Sebastian Rönström. Här sitter vi på Helsingborgs Dagblads redaktion och ska prata lite boys. Välkommen Sebbe.
Ja, tack. Snacka om att vara en nödlösning. Men,
känner du dig önskad i podden här?
Inte direkt. Ja, men jag spelar där tränaren vill att jag ska spela och kämpa på helt enkelt. Försöker att ta mig in i startelvan så gott det går. Jag ger inte upp hoppet. Jag funderar inte på att riva något kontrakt eller liknande, utan kör på åtminstone säsongen ut i alla fall.
Vi får se om Boys matchhjälte från i nationaldagen kör på säsongen ut. Det har ju varit lite se och så med speltid, men han har ju kämpat på och nu så klev han fram i 93:e minuten och stängt upp den i nättaket. David Edvardsson, lånet från Malmö FF, blev matchhjälte på Ullevi i tisdags med matchens enda mål i 93:e minuten, bortom mot Örgryte, bortom mot formstarkare Örgryte, och Boys tog sin första bortaseger i Superettans sammanhang sedan den 3 september förra året, då Örgryte också stod för motståndet.
Mm. Intressant matchutveckling där Boys för andra bortamatchen i rad gjorde en svag första halvlek. Det såg ut ungefär lite som mot Öster. Man hade problem. Nu här mot Örgryte var det varken speluppbyggnaden eller pressspelet som satt. Det var många bollar som slogs bort när de skulle skära igenom Örgrytes lagdelar. Det var slarvigt. De kom inte alls rätt in i matchen, Boys. Men de höll ut i första halvlek, klarade det. Amorcadora gjorde några viktiga räddningar så att inte Örgryte kunde ta ledningen. Och sen så lyfte ju Boys sig efter paus. Det var väl inte, alltså andra halvlek var stark så sett, men det var ju inte säsongens bästa insats långt ifrån. Men att kunna vinna en sån match, att åka ifrån Göteborg med 3 poäng efter en svag prestation, inte minst i första halvet. Man blev ju som sagt bättre efter paus. Men att ta 3 poäng i den typen av matcher, det är inget man har varit van att se Boys göra de senaste säsongerna. För Boys är bra, riktigt bra många gånger när de spelar som de ska göra. Men när inte det spelet stämmer, då har de haft svårt att kriga till sig de här poängen. Jag tror jag var inne på det inför säsongen, att om Boys ska kunna fightas upp i toppen så måste de kunna ta de här poängen
när det står och väger.
Att kanske ta några oförtjänta poäng. Nu säger jag inte att det var liksom helt oförtjänt detta för dem.
Men det var ju inte helt,
men det var inte helt välförtjänt heller.
Det kan man inte ska snacka rättvist.
Nej, det var inte så att jag tycker att Örgryte var tvunget att vinna denna matchen.
Men det var ju ganska sensationellt att Örgryte inte gjorde mål i alla
fall. Exakt, exakt. Så att de nu kunde visa just den typen, ja men den sidan av sig själva, att det går att vinna matcher även när spelet inte sitter. Det är lite nytt skulle jag säga, och visar på, ja men på karaktär får man ändå säga i det här Boys-laget, att de kan hitta andra sätt att vinna än att bara vara sig själva hela tiden.
Ja, jag menar hemma mot Trelleborg en vecka tidigare, Kofi Asare kom in och gjorde ett sent mål. Det var ingen klang och jubel föreställning heller. Man var missnöjd efteråt med blott en pinne, men det var ändå att man kom i kapp i alla fall och gjorde det där sena målet. Västerås borta, 0-0 Västerås som man har haft så enorma problem med på bortaplan. Bara några dagar efter derbytriumfen mot HIF. Det var många...
Där man vände underläge och vann.
Ja, det var väl de flesta utom Stefan Lindqvist och laget själv som trodde på en baksmälla. Men 0-0. Och som du är inne på, derbyt underläge efter en jättebra kvart. Och så gör HIF 1-0 där, min Alamawi. Och då tänkte man, ja, de har inte verktyg nog för att komma ikapp rent liksom mentalt. Så. Men det gjorde de 2-1. Det har varit några sådana matcher. Och det har ju varit ett frågetecken kring BoIS de senaste åren. Men kanske ännu mer nu när det är ett så ungt lag. Men de visar ju att de här spelarna är väldigt vuxna mitt i allt detta.
Ja, faktiskt. Och det är, som sagt, det var ju något man hade frågetecken kring inför säsongen, hur de skulle tackla det. Men än så länge så har de ju, när de ställs på de här proven, bevisat att de faktiskt klarar av det många gånger. Och det är en styrka som är väldigt viktig för det här BoIS-laget. För det är otroligt jämnt i Superettan och det kommer att vara många matcher. Det är det alltid i den här serien som står och väger. Och då att kunna dra det där sista lilla strået och ta de där tre poängen, inte minst i jämna bortamatcher. Det tror jag talar för att BoIS kanske ändå... Ja, man kommer ha en chans att kunna hänga på lite i toppen här under hösten. Och ja, jag har haft ganska höga förväntningar ändå på att det här BoIS-laget ska kunna bli snäppet bättre i alla fall än vad de har varit tidigare säsonger. Att man kanske kan hoppa upp något pinnehåll från den här sjätteplatsen som man har tagit 2 år i rad. Och för att lyckas med det så är det ju just den här typen av segrar man behöver ta i vissa fall.
Och man har ju den typen av spelare också. Jag menar Melko Jonsson som blev värvad som mittback förra året, har klivit upp nu som ett mittfältsankare och gjort det väldigt bra. Han är ju en sån som, han tacklas, han är där och puttas och han glidtacklar och allt vad det är och blöder ibland och ser ut som Terry Butcher. Även när liksom passningsspelet och det tekniska inte alltid sitter. Det är liksom en sån typ som BoIS inte har haft på samma sätt. Egentligen är det ju liksom en klassisk sexa, en klassisk defensiv mittfältare, en riktig gnuggare. Den typen, jag menar förra året Filip Ottosson, en betydligt skönare så att säga, defensiv mittfältare. Han har haft Robin Sabic bredvid sig som har fått mycket speltid. Touchen är inte där alltid, men han stoppar in huvudet där det kommer att göra ont. Han sliter på och det är mycket därför han får mycket speltid, tror jag. Melko Videll, ja, å ena sidan är det liksom en showman, men jäklar vad han sliter. Alltså det är en slitvarg också. Osman Diawara, som var väldigt bra i det felvända spelet här nu mot Örgryte och varit under hela säsongen. Jag tycker att det ska man inte glömma, vilka steg han har tagit där. Han sliter också. Han såg nonchalant ut förra våren, tyckte folk, och vilsen och hit och dit. Och ja, då såg det inte bra ut. Men det är också en spelare som visar rejäla kämpartakter.
Ja, absolut. Och den mixen att kunna liksom, ja, men som en sån spelare som Melko Videll då, som både kan bjuda på det där lilla extra.
Ja, men han är en lirare och en slitvarg.
Det är ju... Ja, det är viktigt att ha den typen av egenskaper i Superettan också, för det är en serie där man är, BoIS är väl kanske ett exempel på det liksom, att man kommer ganska långt med ett väldigt fint grundspel och så, men det är, man kommer också stöta på matcher där det inte riktigt blir som man tänkt sig. Och där motståndarna kanske...
Och där det
inte är
så kanske... glamoröst. Exakt. Menar, Skövde borta, Eskilstuna borta kanske och så.
Och att kunna hantera den typen av uppgifter. Jag tycker ju det har varit en svårighet för BoIS. Kanske det som har liksom... fällt, för BoIS högsta nivå har absolut kunnat vara... Inte minst 2021 ju när man faktiskt toppar serien halvvägs in. Då hade man ju en hög högsta nivå. Sen så kom skador och så vidare. Men... Det har varit ett problem för Boys att hantera matchbilder där det inte går med laget. Så att man kan vända på det och ändå få resultat här nu, det tycker jag... Ja, men det visar på någon slags utveckling av laget. Och som du säger, att man nu kan använda en sån spelartyp som Melko Jonsson. Det hade man kanske inte gjort på samma sätt för något år sedan. Man utgick mer från... Och kanske inte anpassa sig lika mycket efter motstånd. Jag tycker ju det är också en av Boys styrkor. Jag tycker
man kanske anpassar sig nästan lite för mycket mot motstånd förra året.
Ja, förra året. Ja, men nu året kanske... innan var ju det ett problem att man inte visste riktigt hur man skulle hantera dem om man inte själv tog kontroll på matchen. Så att man nu har den typen av spelare som ändå kan... Ja, men göra det där grovjobbet.
Ja, men och att man anpassar sig väldigt mycket efter spelarna här nu. Jag menar, Johan Rapp får en specialroll.
Mm.
Jag kan väl tycka att han är lite bättre när han verkligen får utgå från en mittbacksposition och inte en högerbackshybridroll. Men ja, Camille Jebara ligger bredare. Melko Jonsson har ju också en hybridroll, alltså mellan mittback och defensiv mittfältare. Så man har ju anpassat sig efter sitt eget material och sånt också här tidigt in på säsongen. Andra intryck från Ullevi. Vi satt ju där på Gamla Ullevi i solskenet. Det var riktigt varmt i andra halvlek. En fin nationaldag. Oavsett resultat så var det härligt att bevittna Superettan fotboll där. Men ja, andra intryck från den dagen.
Ja, men jag tycker du nämnde där just Osman Diawara. Alltså nu hamnar han liksom inte i målprotokollet. Han hade väl någon målchans så här, men han syntes inte jättemycket. Kanske så om man inte tittar just på de här detaljerna i hur han jobbade i det felvända spelet. Höll emot så att Boys, även i första halvlek tycker jag han gjorde det bra, för att då hade ju Boys problem att få upp bollen. Men de gångerna man ändå lyckades kanske få fast den, då var det för att han sög in och vann nästan alla sina dueller. Så han vill ju plussa. Jag vill också plussa Camille Barra som är väldigt formstark för tillfället och som har som verkligen höjde sig också i andra halvlek och gjorde det riktigt bra.
Och som kom med i U20-landslaget nyligen.
Exakt, exakt. Vilket också är väldigt spännande att han får chansen där. Amon Kadura, återigen en väldigt bra prestation. Han har verkligen fortsatt på den inslagna vägen han startade förra året. När han var riktigt bra. Han gör gång på gång bra insatser.
Melko Widell, som vi var inne på, han är riktigt svag i första halvlek. Mm. Jag vet inte om jag har sett honom så svag i Boysen, höjde han sig efter paus. Vi diskuterade här dagen efter att ja, vi satt en trea, var vi för snälla där, för optimistiska och hela den grejen. Jag har väl uttryckt min åsikt kring betygssättning för att jag inte tycker man ska ha det alls. Men det ingår i våra arbetsuppgifter, hur som helst.
Ja, jag håller med kring betygen. Och det är möjligt att vi kanske gav ett litet plus för mycket till Melko Widell. Men det är ju också svårt att säga vad som är rätt eller fel i det fallet.
Och återigen så bildade Erik Hedenqvist och Alexander Tkach mittbackspar. Det är ju lite, som sagt, Johan Rapp har en hybridroll och Melko Jonsson kommer ner och sånt. Det är ett väldigt flexibelt spelsätt som Boys har. Men Alexander Tkach var där centralt i banan och Erik Hedenqvist brukar också vara där. Edvin Dahlqvist klev av på grund av skada i för tredje minuten. Emil Lindman kom in. Alexander Tkach blev vänstervinge där vi brukar se honom normalt sett innan han då blev petad den här säsongen. Edvin Dahlqvist har ju haft en cementerad roll där ute till vänster. Och så klev Johan Rapp in centralt och så. Men Tkach, Hedenqvist, är det ett mittbackspar som du ser även framöver, även efter sommaruppehållet i Landskrona Boys?
Jag tror nog att om man... Det beror ju på vad man vill med säsongen. Men vill man vara i toppen? Vill man sikta på ja, men kanske gå upp i allsvenskan rent av, då tror jag det behövs ändå någon slags förstärkning. För man har ändå dels till numerären, visst man kan laborera en del och sånt, men då får det ju följdeffekter på andra positioner. Vi pratar Rapp, vi pratar Melko Jonsson och så vidare. Men i och med att man ändå har tappat Filip Andersson så är det ju ändå en stöttepelare i laget som behöver ersättas den här säsongen och över tid liksom.
Ja, hans 1,5 år, alltså det senaste, jag vet inte om jag har sett honom bättre. Sen finns det ju två mittbacksynglingar som inte kan liksom räknas in i den här ekvationen. William Ondrejka är inte aktuell för spel på den här nivån. Alec Brandt Erlandsson har fortsatt skadeproblem och har aldrig spelat på den här nivån heller. Utgående kontrakt dessutom. Jakob Perlman har rivit sitt avtal också. Han var inte i närheten av spel heller i Superettan. Ja, om man bara kollar på pappret, ja, ganska många mittbackar, men det är inte jättemånga som verkligen slåss om plats.
Nej, och just då även kopplat till att man använder vissa mittbackar, eller vissa potentiella mittbackar i andra roller, som jag inte tycker att man ska ändra på. Särskilt inte då Melker Jonsson som gör en väldigt viktig roll där på det defensiva mittfältet. Så jag tycker nog att man absolut ska kika på och plocka in ytterligare en mittback.
Vilket Billy Magnusson har öppnat för också. Det var ju en intervju med dig dagen innan matchen mot Örgryte.
Exakt. Och jag tycker det var intressant. Du tog upp några namn i din krönika efter matchen. På just lite potentiella spelare som Boys bör titta på. Du nämnde ju Johan Albin i den krönikan och sen så efteråt har vi ju skrivit att Boys har varit och scoutat honom i Eskils minne. Det är ju en spännande spelare som också passar in bra i den här profilen med lokala unga spelare som Boys har haft framgång med tidigare. Sen om han är, han har ju fina stats i Y-scout och så, sen så är han oprövad på den nivån. Jag gillar också att du nämnde Lukas Larsen som ju har figurerat runt HFs A-lag. Fick ju aldrig något kontrakt där utan lämnade för AFC Eskilstuna. Sen lämnade han snabbt där och gick till Ängelholm förra året. Men han, vi två var ju så ettan derbyt där mellan Eskilsminne och Ängelholm i måndags. Så jag blev imponerad av Lukas Larsen. Det hade också varit... Ja, det hade kittlat lite om Boys varit där och sökt. De har två namnen. Du...
Johan Albin, ska jag säga, när jag skrev krönikan hade jag ingen aning om att,
nej,
att Boys hade scoutat honom, utan nu vi satt ju inte på uppgifter då. Sen så fick vi uppgifter om detta.
Ja, exakt. Och sen så Samuel Kotte som du nämnde är ju... Också är spännande att
få en annan kategori.
En annan kategori, givetvis. Men ja, men jag gillar det greppet du tog där och liksom lite name dropping där. Det var intressanta spaningar.
Vi skrev ju en text här, jag och Linus Alin, om Johan Albin att Boys scoutar honom helt enkelt, och Michel Ekberg som klubbchefen som nu har sportsligt ansvar också var ganska frispråkig ändå tycker jag, och han sa också att just nu finns det inte någon diskussion med någon annan klubb angående Camille Jebara som har varit ryktenas man länge och fortsätter så vara. Vi har ju skrivit på HD om att Elfsborg har varit där och tittat och att Belgien kan vara aktuellt, att det finns andra allsvenska klubbar som har scoutat också, IFK Göteborg, Malmö FF, Odense har varit på plats också.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vad är din reaktion på det här som Michel Ekberg säger, att det finns ingen diskussion än så länge, så det finns inget bud att ta ställning till för BoIS just nu? Förvånad, eller vad tänker du?
Alltså, samtidigt är det ju en sån grej som kan gå väldigt snabbt när det väl hettar till. Det har ju funnits intresse liksom så under lång tid, och det finns det ju säkert nu också, bara att man inte kanske i några konkreta diskussioner liksom. Det känns ju som en no-brainer att det är klubbar som är lockas av att plocka in Camille Barra.
Vi skrev ju om intresse från Serie A, alltså bud till och med från Serie A i vintras.
Exakt, och det har ju inte sannolikt inte blivit mindre nu efter den här vårsäsongen.
Ja, samtidigt
han börjar lite svagare.
Det är lätt att prata nu om att han är liksom väldigt, men han var ju faktiskt petad
i början av säsongen
under försäsongen. Han gjorde inte ett enda mål, det dröjde liksom till den där Örebro-matchen som bara var för någon vecka sedan eller två innan han spräckte målnollan. Så att
har du en poäng, absolut. Men jag tror,
ja, både en och två poäng.
Ja, men jag tror ju inte att den lilla dippen har påverkat direkt där. Utan sen om han blir såld nu eller till vintern, jättesvårt att säga ju såklart. Tror jag, oavsett att får BoIS in ett bra bud på honom, så blir det ju nog svårt att liksom tacka nej kanske. Alltså, BoIS har ju gjort det till en
vana
att slussa spelare vidare till högre nivåer. Sen kan man diskutera, ska man bara se allt sånt som en fjäder i hatten, eller kan det också vara någonting som slår mot klubben om man har ambitioner att gå upp i allsvenskan? Det är klart att det blir en försvagning för laget om man tappar en av sina bästa offensiva spelare. Samtidigt så tycker jag att får man ett tillräckligt bra bud på Camille Barra, så bör man ju absolut ta chansen och sälja honom och tjäna gott om stålar. För det är ju en spelare som, ja, men det är väl han och Melko Videll skulle jag säga som är, man har störst möjlighet att tjäna pengar på, alltså tjäna rejäla pengar på med BoIS mått mätt.
Ja, och det här hänger såklart ihop med mittbacksfrågan också. Säg att man får in övergångspengar från Camille Barra, att pengarna kommer från Jakob Ondrejka i övergången. Då kanske man kan lägga lite mer brasa i mittbackselden så att säga, och satsa lite hårdare där. Johan Albin, som vi pratade om innan, skulle ju vara någon form av budgetvariant kanske. Också en spelare som borde gå in i ett utvecklingsbart fack och som trots allt bara har startat 7 matcher i ettan än så länge. Skulle må bra av en hel säsong i ettan i min bedömning. Kanske till och med lite mer tid än så. Sen är det helt rätt att scouta honom, för det finns någonting där. Han har dessutom provtränat med HIF som sen inte har haft kontakt med honom efter det provspelet i slutet av fjolåret. Nu ska det också bli intressant att se hur Eskils minne gör när Fredrik Liverstam, rutinerade Fredrik Liverstam, kommer in. Johan Albin finns där, Lukas Larsen finns där. Hur ska de formera det där mittbackspusslet? Blir Johan Albin bänkad då? Ja, då är han kanske inte lika het längre. Och så vidare. Det finns många faktorer här. Men mittbacksfrågan kan ju också hänga ihop med Camille Barra ur ett ekonomiskt perspektiv.
Absolut.
Är det fler spelare här i BoIS-truppen som inför stundande transferfönster kan vara på väg bort, som du ser det, om du får spekulera lite och titta i din spåkula?
Som sagt, det kan gå snabbt
i de här tiderna. Det är klischfest nu alltså.
Det är klischfest.
Bollen är rund och det kan gå snabbt.
Nej, men alltså, det är väl klart att säkerligen väldigt många allsvenska klubbar har sett vad Melko Videll gjort i sina bästa stunder. Sen har han kanske inte varit lika bra nu de senaste matcherna. Men alla har ju sett att där är en stor potential och en väldigt hög kvalitet när han väl kommer igång och spelar som han kan göra. Så där är ju säkert, sen huruvida det kommer att bli konkret så redan i sommar, det är ju Så att så han gör ju sin första säsong på den här nivån också liksom så. Så men det är ju säkert en spelare som det finns ögon på, om inte intresse.
Johan Rapp skulle också komma till. Kontrakt har ju valt att avvakta när Boys har lagt fram en förlängning. Billy Magnusson sa ju nyligen i den här podden att ja, men, det verkar väl lagt på is just nu i alla fall. Och det är ju de indikationerna vi har fått ända sedan i februari när vi skrev om det för, liksom verkligen hårdvinklat för första gången efter Djurgårdsmatchen där. Då sa ju Johan Rapp själv att det är lagt lite på is, vi avvaktar.
Ja,
det ska man få övergångspengar för honom om man inte lyckas förlänga ett kontrakt så ska han ju slussas vidare i sommar.
Ja, absolut. Så det är en sån spelare också.
Är det troligt då, tror du, att någon plockar upp honom som inte har varit?
Nej, jag tror nog att
så
det kan...
Jag förväntar mig lite mer utslagsgivande prestationer kanske.
Absolut, jag håller med. Sen så tror jag säkert att han skulle kunna hamna i Allsvenskan, men kanske nästa säsong då när de allsvenska lagen istället har möjlighet att plocka honom som boss. Man slipper, om man ska se det cyniskt, slipper man betala övergångssumma för honom. Så jag kan mycket väl tänka mig att han kan dyka upp i något allsvenskt lag nästa säsong. Men
Värnamo har vi spekulerat kring.
Hade han kunnat passa jättebra in i. Men där skulle jag kunna tänka mig att en del allsvenska klubbar kan ha lite så is i magen och vänta ut kontraktet och sen kunna plocka honom när han är fri i vinter.
David Edvardsson, inlånad från Malmö FF, har inte tagit en ordinarie tröja i MFF-sfären. Har det pratats otroligt positivt om honom i flera år egentligen. Det var någon som sa att för några år sedan så såg vi honom som en blivande allsvensk spelare som skulle nå liksom 100-gränsen i högsta serien, alltså 100 spelade matcher typ. Då tror man ju ganska gott om honom. Varit med i U21-landslag, förlängde kontraktet med MFF så sent som i oktober 2021, har kontrakt över 2025, inlånad över hela den här säsongen. Det är klart att man har undrat, fler än jag, fler än du, om han verkligen ska stanna säsongen ut eller ska han bryta sitt låneavtal nu när han mest får agera inhoppare. Nu gjorde han målet, startade Trelleborg matchen innan, gjorde inget superinhopp här mot Örgryte förutom då målet, så det blev ju någonstans ett superinhopp ändå eftersom det blev utslagsgivande. Men vad tror du, spelar David Edvardsson i det randige säsongen ut?
Det som kanske talar för det skulle jag säga att han har haft ett antal ryckiga år här, utlånad till danska Jammerbuk, det var en utlåning i höstas till Värnamo, detta är väl hans tredje utlåning på 2 år tror jag. Att alla de här hoppen mellan klubbarna kanske också kan bli lite alltså stökigt om man liksom ska hitta någon slags kontinuitet. Sen så beror det ju givetvis på hur det utvecklas. Just nu ser han inte ut att liksom vara ordinarie i Boys. Kan det förändras innan transferfönstret hinner stänga i slutet på augusti? Då kanske, men gör det inte det så kanske det blir läge att liksom omvärdera det så att säga. Så jag tror nog att det kan bli en liten nyckelperiod där i strax efter omstarten, om det inte hinner hända något annat innan såklart, men det vet vi inte. Men just den perioden där, mellan omstarten och transferfönstret stänger, där kan det nog, hur mycket speltid får han i de matcherna där, det kan nog spela in.
Han kan ju också ställa sig i skan där vi hittar spelare som har behövt en vår i Boys och sen blommat ut. Osman Diawara som vi nämnde hade jättetufft när han kom till Boys. Det finns fler nyförvärv.
Robin Sabic gick ju i princip hela fjolåret och sökte efter någon form av form och liksom
kontinuerlig spel. Ja, han går ju lite utanför den kategorin som jag syftar på. Jag syftar på de som verkligen har blommat ut och som har behövt ett halvår och sen kommit igång. Inte behövt en hel säsong eller så. Sabic är ju någonstans, jag vet inte om man ska säga att han har blommat ut, men Osman Diawara, det finns andra exempel också, ett halvår Och sen har det hänt grejer. Många nyförvärv som har vittnat om att BoIS spelsätt, deras filosofi är ganska avancerad. Den skiljer sig väldigt mycket mot det man brukar ha i andra lag. Man behöver sina månader för att verkligen komma in i det. Även om David Edvardsson är en smart spelare och tillhör Malmö FF så, och spelar i Allsvenskan så sent som i höstas, så kan det ju ta tid. Sen har vi också sett rekryteringar, Nikola Ladan exempelvis som blev helt fel och där det bröts kontrakt i förtid. Jakob Perlman också. Ja, ni förstår. Men det finns ju någonting i David Edvardssons fotbollskropp som gör att jag tror att han kommer att spela fler allsvenska matcher någon gång i sitt fotbollsliv, oavsett hur det går i BoIS.
Ja, jag håller med. Så det, men det, där är ju verkligen en grej att liksom hålla lite ögonen på strax efter uppehållet där när serien startar. Hur pass högt står han i rangordningslistan på BoIS mittfält?
Apropå mittfältare och rangordningslista, långt ner på den listan så hittar vi nummer 10, Adam Egnell. Startade 24 matcher i fjol som nyförvärv från Gais. BoIS köpte ju loss honom runt 200 000 skulle tror jag att det var. Han spelade 28 matcher totalt, var 24 från start då. 6 matcher hittills i Superettan, 3 från start.
Anmärkningsvärt sett på förhand under säsongen skulle jag säga, för det, han växte liksom på något sätt in i, eller jag tycker han började bra förra året, sen kom en liten dipp och sen så liksom blev han bra igen. Jag tycker han såg väl bra ut liksom på försäsongen och i starten av Superettan, så lite förvånad, eller väldigt förvånad att han hamnat liksom så pass långt ner på rangordningen här. Det såg jag inte riktigt komma och det känns lite märkligt. Sen är det ju svårt att kritisera det, alltså sett till att BoIS har ju fått bra resultat med dem som har spelat istället, men jag tänkte ju inte att han skulle sitta i en sån position direkt.
Var ju sjuk i en period, missade någon match, satt på bänk. Du skrev ju att han var med på bänken
som coach,
då tänkte man att det var en engångsföreteelse. Sen efter det så har han ju inte kommit in i det, och de senaste omgångarna, ja, han har blivit kvar på bänken tre gånger, exempelvis mot ÖIS här nu i tisdags, och sen så har det blivit 10 minuter sin hopp mot Västerås, 1 minut mot Öster och så 11 mot Trelleborg. Nu kollar jag på hans profil på transfermarkt.com. Ja, det är anmärkningsvärt, för det är ändå en spelare som kom med hög status till BoIS sett i en superettan-kontext. Alltså trots att Gais hade åkt ur det året, så var han uppskattad där. För inte allt för många år sedan så var det väldigt många som trodde att han skulle få kontrakt med IFK Norrköping i Allsvenskan. Han tränade med dem en försäsong när han hade tillhört deras samarbetsklubb Sylvia, och sen framstod det som något av ett kap när Gais tog honom. Så gick det ju inte bra kollektivt, och han gjorde det som sagt bra, men var kanske inte aktuell för allsvenska utmaningar efter det året i Gais. BoIS plockade upp honom, det har ju perioder sett väldigt bra ut. Intressant att se hur han hanterar detta, hur BoIS hanterar detta, hur pratar tränarna med honom exempelvis när han är försatt liksom i den här situationen. Tittar han sig om här nu? Tittar agenten hur det ser ut kring möjliga andra klubbadresser? Intressant.
Verkligen. Det är så. Ja, men där känns som där är rätt mycket och ändå kunna hålla koll på under silly season här. Det är en del frågetecken.
Sam Hegdal, en annan spelare som BoIS har uttryckt stor tro kring, gick före en del spelare i början av säsongen och fick lite inhopp och så. Har varit 19:e gubbe nu ganska mycket. Är han aktuell för en utlåning? Ja, det är ju inte en lika stor fråga som Kamil Jebara-frågan direkt, men också en fråga.
Ja, nej, det tror jag säkert att någon spelare i truppen så som kan få. Ja, men till exempel Sam Hegdahl, att sådana lösningar är ju inte ovanliga att man hittar liksom. Man har ju lånat ut Vincent Sundberg till Ängelholm till exempel och så. Det ska man ju inte räkna ut heller, att det kan bli fler i liksom själva lånekategorin.
Då stänger vi den spekulativa lådan och poddlådan för den här dagen och för de kommande veckorna också. För det är så här att Landskrona Voice-podden går på ett litet sommaruppehåll. Exakt hur länge det kommer att vara, det vet vi inte riktigt än, men jag
ska ut och njuta i solen i några veckor kanske.
Ja, jag ska ut och njuta i solen i några veckor. I drygt 4 veckor kommer jag ha semester nu. Och då är tanken att Landskrona Boys-podden ligger i viloläge. Och så får vi se när jag är tillbaka om vi kan skramla ihop något avsnitt. Eller om semestern för den här podden bara några veckor till. Men vi fortsätter ju såklart att hårdbevaka Landskrona Boys i HDs kanaler. Det är bara in och läsa där. Vi har ju en story som vi kallar den, artikelserie där man kan hitta alla artiklar om Boys. Så missar ni att läsa för 2 dagar sedan, kliv in och kolla där och så hittar ni en massa smarrigt.
Och så kommer vi tillbaka i podden och kör all in under hösten.
Det är klart. Härnäst kommer en artikel med trotjänaren, kulturbäraren Alexander Tkach exempelvis. Du har pratat med Melko Jonsson inför söndagens utmaning mot Brage och så vidare. Stort tack!
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.